välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring över Matteus evangeliet och det hålls i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19 kan du lyssna på det i repris så att säga. Vi har kommit till del 75.
Välkomna till Andreaskapellet nu efter juluppehållet. Jag har gjort en liten planering inför framtiden här nu. Vi kan konstatera att det här är 75:e bibelförklaringen på Matteus evangeliet och nu måste vi försöka komma till ett slut här, så jag har planerat till och med 79, då ska vi vara färdiga. 75, 76, 77, 78, 79, det är 5 timmar till. Det låter mycket, men det går nog ganska snart, så jag hoppas att vi ska kunna klara av det. Det är i alla fall målsättningen. Och sedan så har vi nu 10 stycken nya CD-romskivor. Det är alltså bibelförklaringarna 61 till och med 70 som finns kopierade och färdiga för avhämtning eller beställning, hur ni nu har gjort. De har lämnat den nere vid kyrkdörren. Jag kan också tala om att jag har gjort färdigt det som är kompendiet. Jag har ju arbetat på det allt eftersom och jag ligger alltså 5 gånger före där. Det kanske blir så att det skulle ha behövt kompletteras. Men det är 200 sidor som är inlämnat till ett tryckeri. Och jag hoppas att det ska vara på plats till nästa tisdag. Nu kostar ju det en slant, så att jag får nog ta ut en 100-lapp för det. Men då är det färdigt, spiralinbundet med plastperm. Och det är hela Matteus evangeliet vers för vers. Det finns också ett index och det finns en översikt av några tabeller som ni kan ha glädje av. Så att jag tror inte att det är någon för stor summa så att säga, utan det kan kanske vara värt de pengarna. Hoppas det i alla fall. Det är inte gratis när man lämnar till tryckeriet. Det är inte gratis om vi skulle ha gjort det själv heller, som vi har gjort tidigare. För att plocka ihop de där papperna och så för hand sätta in det i de där spiralerna, det hade gått 1 eller 2 arbetsdagar. Så att vi valde att göra det på det här sättet nu. Men det ska nog vara färdigt som sagt till nästa tisdag. Jag var lite osäker på om vi hade gjort färdigt kapitel 26. Det är vi nog rätt så överens om. Sen är det möjligt att vi hade gjort en bit in på 27 kapitlet. Vers 1 och 2 tror jag vi har gjort. Och 3-5 kanske vi har gjort. Men vi får ta det som en liten repetition i sådana fall, så att vi är på säkra sidan. Men innan vi ger oss in i texten, så låt oss be. Herre, tack för att vi nu återigen får komma inför ditt ansikte och läsa vittnesbördet om dig. Vi ber att du ska vara närvarande genom ditt ord och genom din heliga ande. Att du ska verka ibland oss i våra hjärtan på ett sådant sätt så att vi allt mer förstår vem du är. Herre, att du tar bort täckelset för våra ögon och låter oss få se ditt ansikte. Att du låter oss få se vem Gud är. Och hjälper oss att i våra hjärtan förstå och ta emot någonting av det som du har gjort för oss. Herre, låt den här timmen få vara en del i det som du gör i våra liv. Vi överlåter oss i dina händer. Amen. Jo, där i Matteus 27, verserna 3 till och med 5, så står det då om Judas, han som förrådde honom. När han såg att han var dömd ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 siklarna till översteprästerna och de äldste. Och sa, jag har syndat som förrått oskyldigt blod. Men de svarade, vad angår det oss? Det får du själv svara för. Då kastade han pengarna i templet och gick sin väg. Sen gick han bort och hängde sig. Den där berättelsen jag slog upp. Jag har förresten Bo Hjärts översättning här nu, ifall det var någon som inte hängde med riktigt exakt. Men när jag slog upp i kommentaren som Bo Gerts hade gjort, för jag ville bara ögna igenom det, se så att jag inte hade missat några väsentligheter, då skriver han i samband med kommentaren till just de här versarna att de här versarna visar oss att det räcker inte med att man ångrar sig. Det är inte min ånger som gör att jag blir frälst, utan det är min förtröstan på Gud och på Herren Jesus, vad han har gjort för oss, som gör att vi blir frälsta. Och jag tror att han särskilt vill lyfta fram det, och till glädje för oss alla tycker jag. Men särskilt därför att han själv kom ju från västkusten och den gammalkyrkligheten där. Och för all del väckelsekristendomen som det var i slutet på 1800-talet lade ju ganska stor vikt just vid omvändelsen. Och då inte bara den personliga tron, utan nästan lika mycket just vid detta att man ångrade sig. Så att för ången och tårarna som hörde samman med omvändelsen var ju ett tecken på att man var överbevisad om sin synd och att bekännelsen var uppriktig och ärlig. Så det där kunde man inte ta lättvindigt. Och därför så finns det en tradition inom väckelsekristendomen att den här ången är viktig. Och det kanske den är också, men det är inte ången som sagt som gör att vi blir frälsta. Det står ju här i vers 3 om Judas Iskariot att han ångrade sig. Det finns två stycken olika ord för ånger på det grekiska språket. Och här används ordet metameleteis, som inte ska förväxlas med det andra ordet som är metanoia. Och metanoia, det är ju det vanligaste ordet för ånger, eller som det oftast översätts med bättring. Alltså omvändelse. Det betyder i ordet metanoia, så betyder det ett sammansatt ord av meta och av nos. Nos som betyder förnuft eller sinner och tankar, och meta det att man ändrar sitt sätt att tänka så att det blir i enlighet, i det här fallet då med Guds tankar, så att man kan bejaka det som Gud gör. Men det andra ordet metameleteis, det betyder ånger, men ingenting om att man ändrar sitt sätt att tänka. Ingenting om att man sätter sin förtröstan till Gud eller att man börjar tänka i de banorna. Utan bara en uppriktig ånger, men ingen förbättring, ingen förändring. Och det är det här ordet som inte innebär någon förbättring som används här om Judas Iskariot. Han ångrar sig naturligtvis därför att han plötsligt insåg vad som höll på att hända. Han inser här att Jesus Kristus håller på att överlämnas till Pontius Pilatus. Och han säger det ju själv också. Jag har syndat som har förrått oskyldigt blod. Det är hans insikt. Och därför ångrar han sig. Simon Petrus ångrade sig också. Men då används det andra ordet metanoeo eller metanos. Som betyder, eller metanoia, som betyder då att man också sätter sin förtröstan på Gud. Alltså en förändring. Och det finns ju så underbart beskrivet i evangelierna. När tuppen hade galit 3 gånger. Och Jesus kommer ut, så kan man se där i texten. Och i det som beskrivningen där. Hur Simon Petrus och Jesus möter varandra med blicken. Och att de kopplar samman igen. Det finns en ånger. Men det finns också en vädjan hos Simon Petrus. Herre, låt mig inte gå förlorad, utan allt det som du nu går igenom, låt det vara för min skull. Låt mig få komma tillbaka till dig. Och det är också vad som händer med Simon Petrus. Så det är alltså tron, förtröstan på Gud, som är frälsningen. Sen så står det här också att han ville köpa sig fri på något sätt. Och då försökte han göra det, Judas Iskariot alltså, försöker köpa sig fri genom att kasta de här blodspengarna som det nu har blivit i templet och gå sin väg. Nu var det inte riktigt så enkelt. Därför att översteprästerna, de ville inte ha de där pengarna, utan de ville ha Jesus korsfäst. Så han kunde inte köpa sig fri, och det är väl också en tanke som ligger i linje med hela berättelsen, att vi kan inte försona oss själva med Gud eller köpa oss frälsningen, vare sig genom ånger eller genom pengar eller genom goda gärningar eller på något annat sätt. Människan kan inte frälsa sig själv. Om det hade varit så att människan skulle kunna frälsa sig själv, försona sig själv med Gud, ja, då hade vi inte behövt Jesus Kristus. Så redan det faktum att Gud sände Jesus Kristus till oss och låter det här hemska nu, som vi uppfattade, äga rum, är ju för att vi ska förstå att vi inte hade klarat det i egen kraft. Men det är också en väldigt tröst, tycker jag. Därför att hur många gånger har jag inte frågat mig själv, blir jag aldrig bättre? Eller kan Gud ta emot mig ännu en gång? Om det hängde på att jag ändå till sist själv kunde fördjupa min omvändelse, då hade inte Kristus behövt dö. Men jag kan inte det. Den gamla människans, den köttsliga människans natur, så att säga, har inte i sig förmågan att bli försonad med Gud. Utan det enda som är framtiden för den gamla människan eller för den köttsliga naturen, det är döden, eller här då korsfästelsen. Finns inte något annat sätt. Och det ska man tänka på, tycker jag, när man tänker på vänner och ovänner också, håller på att säga, som ännu inte har blivit kristna eller kommit till tro. Att man kan inte lägga på dem att de skulle kunna klara av att omvända sig. Vi kan inte ha den attityden mot andra människor att du borde omvända dig. Utan vi borde ha den attityden att vi inser att du kan inte omvända dig. Men det finns en annan som kan skynda till vår hjälp och skynda till vår frälsning. Och det är det vi kan vittna om, och det är det vi kan förmedla till andra också. Så att vi inte lägger någon press på sådana som ännu inte har kommit till tro, eller för all del inte heller på andra kristna syskon eller på oss själva, att vi skulle kunna i den meningen medverka i vår egen helgelse. Alltså att det finns inte något hopp egentligen för det som är vår köttsliga natur, utan allt det som sker av andlig, genuint kristet andlig karaktär, handlande i ditt och mitt liv, det sker genom Guds ord, genom Guds ande. Och det är samtidigt väldigt underbart, därför att det betyder att jag inte behöver tänka så om mig själv att jag skulle kunna klara någonting, utan jag behöver tänka istället att jag är mottaglig för Guds ord och Guds evangelium och Guds heliga ande. Det är vad jag behöver tänka på. Och det kan vara besvärligt nog många gånger, eftersom vi också till vår natur vill hålla Gud en bit ifrån oss. Vi vill ju inte fullständigt tappa kontrollen över oss själva, utan vi vill ha lite kontroll över våra egna liv. Men det kommer stunder i vårt liv där vi tvingas ge upp våra egna försök, ge upp våra egna talanger, ge upp vår egen skuld, ge upp vår egen sjukdom, ge upp vår egen almanacka, ge upp våra egna pengar och så vidare, för att Herren ska få allt större utrymme i våra liv. När Herren så utvidgar sitt herravälde i våra liv, så betyder det inte att vi blir utan pengar eller att vi inte kan fungera normalt, utan tvärtom så kan vi fungera normalt fast med hans herravälde i centrum. Hans kraft kan fungera också i det som är normalt. Så de här pengarna var inte mycket för någon att ha i det här läget. Det finns några stycken bibelställen i Gamla testamentet. Ska se om det finns med här i parallellstället. Eller om det står någon hänvisning här. Det gör det inte, men jag har det nog i kompendiet. Ska vi se. Fjärde Mosebok 35:30. Ska vi se vad vi hittar där. Fjärde Mosebok 35:30. Om någon slår ihjäl en annan skall man efter vittnens utsago dräpa dråparen. Men en enda persons vittnesmål är inte nog för att man ska kunna döma någon till döden. Ni ska inte ta lösen för en dråpares liv. Om han är skyldig till döden, utan han ska straffas med döden. Och så vidare. Det har med de här helhetslagarna att göra. Jag ska se också vad det står i 5 Mosebok 19. Femte Mosebok 19, vers 10. För att oskyldigt blod inte må utgjutas i ditt land, det som Herren din Gud vill ge dig till arvedel, och blodskuld så komma att vila på dig. Ja, det handlar om är i alla fall att Judas Iskariot sannolikt inser att han har förrått oskyldigt blod och att han enligt helhetslagarna egentligen är hemfallen åt döden. Och det är med det som bakgrund vi ska tänka på det här att han gick och hängde sig. Han kanske rent utav tänkte så att han gjorde lagen genom att ta sitt liv. Han tog konsekvensen utav det som hade ägt rum. Vi vet ju inte varför Matteus har med det här som man har. Jag tror inte att det ska förstås på det sättet att Matteus här lämnar en öppning för Judas Iskariot på så sätt att Judas Iskariot försonas med Gud genom att ta sitt eget liv. Det tror jag blir en feltolkning. Men han vill ändå visa på hur lagen får följder. Han vill visa på vilket högt pris Judas Iskariot betalade. Han tjänade inga 30 silverpengar, men han förlorade sitt liv. Det var vad det kostade honom att förråda Jesus. Och det kostade honom hans liv, inte bara i bildlig mening utan i bokstavlig mening, när han gick och hängde sig. Det här är det sista som berättas om Judas Iskariot. Sen finns inte han mera i vare sig evangelierna eller i Nya testamentet. Man kan alltså tolka det här, fast jag tror inte att det är så Matteus har tänkt sig. Men man skulle kunna tänka sig att Judas Iskariot själv här gör ett desperat försök att nå någon typ av försoning genom att hänga sig. All försoning äger ju rum genom offer och genom död. Och genom att blod utgjuts enligt helhetslagarna. Jag tror vi får lämna Judas Iskariot med det. Ifrån. Ja just det, vi har egentligen kommenterat ända till och med vers 10. För det var ju där det står mer närmare om hur det gick till när han hängde sig. Men jag tror vi kan lämna det med det, för jag har redan kommenterat det, så behöver vi inte läsa det. Utan nu läser vi istället från vers 11 och går över i det avsnitt som handlar om när Jesus förs fram inför landshövdingen, alltså Pontius Pilatus. Men Jesus fördes fram inför landshövdingen och landshövdingen frågade honom: är du alltså judarnas konung? Jesus svarade: du säger det. Men när översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han ingenting. Då sa Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de vittnar emot dig? Men han svarade honom inte på en enda fråga, så att Pilatus blev mer och mer förvånad. Vid högtiden var det sed att landshövdingen lät folket få den fånge fri som de bad om. Den gången fanns det en beryktad fånge som hette Barabbas. När folket nu samlades frågade Pilatus: vem vill ni att jag ska frige åt er, Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var av avund som man hade utlämnat Jesus. Och när han satt på sitt domarsäte hade hans hustru låtit sända bud till honom och sagt: ha ingenting att göra med den mannen. Han är rättfärdig. Jag har haft onda drömmar i natt för hans skull. Jag tror vi kan stanna där. Pontius Pilatus, han var känd för att vara en grym politiker. Han var skoningslös. Han var helt okänslig för judarnas egenart att de skulle vara det utkårade folket. Han hade ingen förståelse för den judiska tron eller för deras gamla skrifter. Han var helt ointresserad av deras skrifter och deras religiösa, interna religiösa angelägenheter. Och vi märker det på den här berättelsen och när vi läser i parallelltexterna också, att han gör ju vad han kan för att komma ifrån det här. Men det är intressant att första frågan som Jesus får när han ställs inför landshövdingen, det är den här: är du alltså judarnas konung? Förmodligen så var det väl så att i den första rättegången, alltså när Judas är i Kajafas hus, då är det detta med att Jesus är Messias, att Jesus skulle ha gjort anspråk på att vara Guds son, som står i centrum. Och en sån hädelse skulle bestraffas med döden. Men den typen av anklagelse kan man ju inte komma med inför Pontius Pilatus. För Pontius Pilatus, han bryr sig inte om det. Det får väl finnas hur många Guds söner som helst. Han tycker inte det är intressant. Det hör inte till den romerska statens angelägenhet att döma i religiösa tvistefrågor. Så här har man tagit Jesus inför Pontius Pilatus och förmodligen lagt in en politisk tolkning. Man kommer nu med politiska infallsvinklar och politiska anklagelser. Och så har det nog framställts för Pontius Pilatus. Det är därför Pontius Pilatus säger: är du judarnas kung? Är du nye kejsaren? Ska du tävla med kejsaren? Där ligger anklagelsen. Då ser man återigen hur översteprästerna här har schackrat, så att säga, med hela rättegången. När man har ändrat karaktär på rättegången. Och förmodligen så kände Pontius Pilatus på sig det här. Han inser att det här är en intern religiös angelägenhet. Den här Jesus, han har kommit på kollisionskurs med översteprästerna och de skriftlärde. Och nu vill de göra sig av med honom. Men själv vill han inte vara redskap för sånt här justitiemord. Utan han vill komma ifrån det här. Han frågar i alla fall: är du judarnas konung? I Johannes evangeliet så är det ännu tydligare. Och det står att Jesus säger: du säger det. Han säger inte ja eller nej, men indirekt så säger han ju ja. Indirekt så säger Jesus: ja, jag är en konung, men inte en sån konung som du tänker dig. Och i Johannes evangeliet så står ju det utskrivet också. Så är du dock en konung, säger Pontius Pilatus. Ja, men mitt rike är inte av denna världen. När översteprästerna och de äldste fortsätter att anklaga Jesus inför Pontius Pilatus, så står det att Jesus tiger. Han svarar inte på deras frågor. Och han svarar inte heller fortsättningsvis på Pontius Pilatus frågor. Han svarade honom inte på en enda fråga, står det i vers 14. Och då förs ju tankarna till den religiösa dimensionen igen. Nämligen den lidande tjänaren i Jesaja 53. Där det berättas om denne Messias som förs bort likt ett får för att slaktas. Så det är säkert så att Matteus tar vara på Jesu motvillighet här. Och stryker under och lyfter fram att Jesus är tyst, eller Jesus försvarar sig inte emot anklagelserna. Och identifierar Jesus på det sättet med den lidande tjänaren i Jesaja 53. När man jämför Matteus, Markus och Lukas med varandra och de här berättelserna, förhören och korsfästelsen, så ser man att Matteus lyfter fram åtminstone tre stycken avsnitt, tre olika berättelser här, som inte finns hos Markus och som inte finns hos Lukas. Och om det nu skulle vara så att, som många tror, att Markus låg färdigredigerat, låg färdigt i sin helhet innan Matteus evangeliet, så är det alltså så att Matteus har lyft fram någonting som de andra inte har lyft fram. Och de tre berättelserna, det är berättelsen om Judas Iskariots självmord. Och det är berättelsen om Pilatus hustrus mardrömmar. Och det är berättelsen om hur Pontius Pilatus tvår sina händer. Den sista där berättelsen om hur han tvår sina händer, dit har vi inte kommit ännu, men det är i vers 24. Och de tre berättelserna om Judas Iskariots självmord, Pontius Pilatus hustru eller varning och Pontius Pilatus handtagning, de handlar alla om skuld. Det Matteus lyfter fram här är alltså, vems fel är det att det nu har gått som det har gått? Är det judarnas fel? Är det Pontius Pilatus fel? Eller var någonstans ska vi lägga skulden för det som händer? Judas Iskariot har vi redan talat om. Han fick ju betala för sin egen skuld, så att säga. Men här bollas nu skulden mellan Pontius Pilatus och översteprästerna och Jesus och Barabbas, som han skulle kunna ta skulden istället för Jesus. Det är ju också en aktuell fråga här. Men den hamnar till sist hos Jesus själv. Vi kan läsa vidare ifrån... Eller vänta, vi ska ta detta med Barabbas först. Vi läste ju där till och med vers 19, ja. Då fanns en sed här att landshövdingen gav amnesti, kan vi säga, till någon fånge. Och nu försöker Pontius Pilatus komma undan det här genom att använda sig av den här seden. Så han säger... lyfter fram då Barabbas, som var, som det står här i Gerts översättning, vers 16, en beryktad fånge. Han var en ökänd person, och förmodligen så tänkte sig Pontius Pilatus att folket skulle köpa det här, så att man skulle släppa Jesus fri. För han kunde inte tänka sig att de ville att man skulle släppa lös Barabbas. Den illdådningen, den mördaren. Ordet Barabbas kan man ju tänka också. Det, vad det betyder. Det betyder alltså faderns son. Ni känner igen det. Bar betyder son. Simon Barjona står det i den nya översättningen. Simon Jonas son. Son Barjona. Och Abbas här, eller Abba, det är ju pappa eller fader, så kallar man pappa fortfarande än idag för Abba. Så det är faderns son. Jesus är ju också en faderns son. Så här är två olika faders son som ställs emot varandra. Vem vill ni att jag ska frige åt er? Och vi vet hur det går. Men Pontius Pilatus hade väl tänkt så här, någon sorts byteshandel, något saligt byte, så att man kunde fria den oskyldige och fälla den skyldige. Det är också lite paradoxalt när man tänker på hur det går i slutänden. Vi som har facit i hand, vi vet ju att den oskyldige blev dömd som skyldig och korsfäst som skyldig, medan den skyldige blev frikänd. Det finns ett föregripande i den här händelsen utav vad som egentligen hände med oss alla. Se det mera. För det var ju så att egentligen så var det ju du och jag som skulle lida döden. Det var ju vi som skulle hänga på korset. Om vi hade blivit korsfästa för våra synders skull, så hade ju lagen bara haft sin gång. Men vi blir frikända därför att någon annan korsfästes i vårt ställe. Det är ju det saliga bytet. Pontius Pilatus försökte genomföra ett rättfärdigt byte, som han tyckte rättfärdigt byte. Det gick inte. Det där saliga bytet som vi tänker på när vi går fria, det är ju Guds verk helt och hållet från början till slut. Det kunde inte Pontius Pilatus åstadkomma, och det kan ingen annan heller åstadkomma. Vi kan inte åstadkomma det själva. Prästen kan inte åstadkomma det, inte ens biskopen. utan det är bara Guds verk rakt igenom. Men det är ett underbart verk att han har gett oss den möjligheten. Vi går fria därför att han blir fälld i vårt ställe. Jag brukar ha en bild för konfirmanderna för att det ska vara enkelt att förstå. Kanske onödigt att ta den här, men man vet aldrig. Det kan vara någon som kan ha glädje av bilden. Jag tror till och med den finns i två varianter. Det jag kommer tänka på nu är faktiskt den som återberättas i Alfa-kursen. Nicky Gamble, som har skrivit de där föredragen, berättar om det nu var en sann historia eller om det var goda vänner till honom, det kan jag inte komma ihåg. Jag tror inte att det var en sann historia. Men han berättar om två stycken ungdomskamrater som växer upp. Allra bästa vänner. Och ni vet hur nära och tajta ungdomskamrater kan vara med varandra. Och den ena gick det väldigt bra för. Han blev högskoleutbildad, han blev jurist och han blev sedermera advokat och till och med domare. Medan den andra gick det riktigt illa för och han hamnade vid sidan om samhället och blev kriminell. Och en dag så hände det sig inte bättre än att den här gamle barndomskamraten stod inför domaren i en rättegång. Och eftersom han nu var skyldig, så hur mycket han tog emot för den här domaren, så sa han det att jag är faktiskt tvungen att döma efter lagen. Så han dömdes till dagsböter och kanske någon mindre summa i exemplet, om jag minns rätt nu, men i alla fall. Han dömdes enligt lagen till dagsböter och klubban gick. Och när det hade skett så gick domaren ner och så skrev han ut en check på bötesbeloppet till sin ungdomsvän som han visste inte skulle klara av det här, och så hjälpte han honom ut på det sättet. Och det där använder vi som en bild i Alfa-kurserna, och vi använder det som en bild också i det här sammanhanget. Att Gud dömer oss allihopa på ett rättfärdigt sätt genom Jesus Kristus. Vi dör tillsammans med Jesus Kristus på Golgata kors. Vi dör och begravs i vårt dop. Lagen har sin gång. Men domaren kommer också ner och betalar så att säga vår skuld på det här sättet genom Jesus Kristus. Och vi går fria. Vi uppstår till nytt liv, till ny gemenskap med honom. Det saliga bytet som Luther talade om. Den här Pontius Pilatus hustru, som kommer i vers 19, till Pontius Pilatus i vers 19, säger att han inte bör ha någonting att göra med den mannen, därför att han är rättfärdig, hodikaios. Alltså samma ord som används alltid om rättfärdighet. Men om ni kommer ihåg så talar vi om det finns två olika sorters rättfärdighet. Dels den här rättfärdigheten som vi människor försöker uppbringa, och som aldrig kan bli fullkomlig, men ändå. Men vi kan också göra sånt som är rättskaffens, sånt som är riktigt. Och det är vi kallade enligt lagen att göra. Eller så finns det en gudomlig rättfärdighet, en fullkomlig rättfärdighet som bara Gud själv har. Och när det står här att Pontius Pilatus hustru säger att den mannen är rättfärdig, så kan vi förstå det på båda sätten. För han är en rättfärdig man också ur mänsklig aspekt, Jesus Kristus. Eller om det ligger här i att han är rättfärdig i egenskapet utav att han är Gud själv. Den rättfärdighet, vår rättfärdighet som står här. Båda de möjligheterna finns i den här korta meningen. Han är rättfärdig. Och den där tidiga kristna litteraturen som finns nästan parallellt med Nya Testamentet. Och kanske ännu mera efter Nya Testamentet är färdigt. Där berättar man om Pontius Pilatus hustru. Hon heter Claudia Procla. Och i Grekland och i Etiopiens ortodoxa kyrkor, där sägs det att hon blev en kristen, Pontius Pilatus hustru. Och hon är faktiskt helgonförklarad i de ortodoxa kyrkorna. Så hon finns med i helgonkalendern där. Det finns till och med, tror jag, berättelser som antyder att också Pontius Pilatus genom sin hustru skulle ha blivit en kristen. Men det är väl kanske mera osäkra källor. Jag nämner det att hon här bekänner, kan man väl säga i sådana fall, att Jesus är rättfärdig. Jag nämner det precis som jag nämner också det som står i vers 54. Det är när Jesus ger upp andan och förlåten i templet rämnar och bergen skakas. Då säger centurionen eller hövitsmannen i vers 54, alltså den romerske hövitsmannen: så var då den mannen verkligen Guds son. Det betyder alltså att det inte är Guds folket som står för den första kristna bekännelsen, utan de står ju tvärtom, som vi ska se alldeles strax, mera för förräderiet, otillräckligheten. Utan de som står för den första kristna bekännelsen är Pontius Pilatus hustru och hövitsmannen i den romerska högvakten, hedningarna alltså. Men det är ju det vi har sett tidigare med, att när Jesus Kristus kommer med Guds rike, då kommer en helt, och när han dör och när han uppstår, då kommer en helt ny fas. Då utvidgas det som var det judiska uppdraget, eller det judiska förvaltandet utav Toran, utav lagen. Det uppfylls utav Jesus Kristus, och så utvidgas det så att det sträcker sig ut till alla folk genom missionen. Så en helt ny fas börjar, och vi har sett den antydningsvis tidigare Matteus, och här ser vi den nu som sagt igen. Vi ska nu läsa ifrån vers 20 till och med 26. Men översteprästerna och de äldste övertalade mängden att de skulle begära att få Barabbas fri, men försöka få Jesus avrättad. Så tog Pilatus till orda och frågade: vilken av de två vill ni att jag ska ge er fri? De svarade: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Messias? De svarade alla: han ska korsfästas. Han sa: vad har han då gjort för ont? Men de ropade bara desto högre: han ska korsfästas. När Pilatus nu såg att han ingenting kunde uträtta, utan att larmet bara blev värre, lät han hämta vatten och tvådde sina händer inför mängden och sa: jag är oskyldig till den mannens blod. Detta får ni själva svara för. Här ser ni frågan om skuld. Då gav allt folket till svar: hans blod får komma över oss och över våra barn. Då gav han dem Barabbas fri. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Här har vi då alltså detta med att han tvår sina händer. Så att så pass informerad var Pontius Pilatus i alla fall att han kände till, eller om han fick veta möjligtvis, kanske också det av Pontius Pilatus hustru eller av någon annan, att i femte Mosebok 21:6, jag undrar om inte vi ska slå upp det och titta vad det står där. Femte Mosebok 21, vers 6. Ja, och där, nu ska vi se. Jo, där står det, vers 6, ja. Alla de äldste i den stad, de som bor närmast platsen där den är ihjälslagne påträffade, ska tvätta sina händer över kvigan på vilken man hade krossat nacken och så vidare. Och de ska intyga och säga: våra händer har inte utgjutit detta blod, våra ögon har inte sett dådet. Förlåt ditt folk Israel som du har förlossat, Herre, och låt inte oskyldigt blod komma över någon i ditt folk Israel. Så blir denna blodskuld dem förlåten, och så vidare. Så att det här var en reningsceremoni, ett sätt för judarna att slippa ta skulden. I det här fallet var det bara en kviga som hade blivit krossad, och det var tydligen så att de har inte riktigt sammanhanget klart här, om det var någon okänd gärningsman eller hur det var. I alla fall så fick de två sina händer att de inte hade varit med i den här avsikten att den här kvigan skulle dödas. Och de fick säga, låt inte oskyldigt blod, låt inte vi få sota för det här. Och så tvådde man sina händer. Det finns också en bibelvers i Psaltaren 26. Vi ska se vad som står där. Psaltaren 26. Också det ska vara vers 6. Ja, just det. En saltasalm av David under rubriken En oskyldig mans bön. Jag tvår mina händer i oskuld och kring ditt altare, Herre, vill jag vandra för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Jag har också skrivit upp Jesaja 1:15 och följande, men vi behöver inte slå upp det också. Så det är ju uppenbart, och det här judarna, och för inte tala om översteprästerna och de skriftlärde, de om några kände ju till de här sederna. Så att istället för att Pontius Pilatus försöker hålla ett långt tal om varför man ska fria Jesus, som ändå inte hade lyckats här, känner han på sig Pontius Pilatus, så tar han den här reningsceremonin som måste ha talat väldigt starkt egentligen till översteprästerna. För de visste ju vad det här betydde. Det betyder att Pontius Pilatus betraktar sig som oskyldig. Det betyder att Pontius Pilatus mer eller mindre ber Gud om förlåtelse för det som händer. Om vi nu ska tänka på vad som stod i femte Mosebok. Och dessutom så förutom att de förstår det, så säger de alltså, folket i vers 25, hans blod får komma över oss och över våra barn. Så de hade alltså klart för sig vad som stod i femte Mosebok 21. Det här gör ju att det är ju fruktansvärt att läsa de här orden i vers 25. När folket säger hans blod får komma över oss och över våra barn. Det är fruktansvärt inte minst med tanke på den historia som det judiska folket har fått. Nu finns det några saker som jag vill stryka under här. När det gäller just den meningen. Och tyvärr så är det så att i vers 25 så står det på grekiska inte ordet ochlos. Ochlos, ochlos översätts med folk, och det är det ordet som används i tidigare sammanhang. Det står om folket här. Jag har för mig att det var några versar innan. Eller var det 26 kapitlet? Ja, det spelar ingen roll. Men tidigare när Matteus har skrivit om folket. Och om folket som ropade korsfäst. Ja, jag hittar inte det. Men då står det grekiska ordet ochlos. Som betyder folk, alltså i allmän mening. Men just här, då gav allt folket till svar, så står det inte ochlos, utan då står det laos. Och laos är ett annat ord för folk på grekiska. Men det ordet används bara i Nya Testamentet om Guds folket. Det betyder här att hade det stått ochlos, då hade det varit den pöbel som stod där och ropade, som hade fått skulden, som hade sagt att må det komma över oss och över våra barn. Det hade ju varit pöben ibland det judiska folket, just den pöben som stod där. Men i och med att Matteus har skrivit laos, så blir tolkningen att det är det utkårade folket som säger de här orden. Och då förstår ni hur olyckligt det här blir. Man kan ju undra varför Matteus väljer att göra en markering emot det judiska folket som han gör här. Men då ska vi ha med, tror jag, att sammanhanget. Vi har ju sett genom hela Matteus evangeliet hur spänningen mellan Jesus å ena sidan och det judiska folket, eller framförallt representerat genom fariseer och skriftlärde, hur den spänningen ökar hela tiden. Och vi har sett också hur den här spänningen leder till konfrontationer. Titta till exempel i kapitel 21. Nu räcker det med att vi tittar på någon vers här, 21:43. Där det står, där Jesus säger: därför säger jag er, Guds rike kommer att tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Så här finns ju den tanken redan, att evangeliet ska gå ifrån det judiska folket så att säga och ut till hedna folken. Du har det också i kapitel 23, vers 34. 23. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar de som sänder till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar kycklingen under sina vingar. Men ni har inte velat. Se, ert hus kommer att stå övergivet. Jag säger er, här efter ska ni inte få se mig förrän ni åter säger välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Så lämnade Jesus folket eller templet. Så den spänningen har funnits där, och jag tror att man ska förstå det här. Då gav allt Laos till svar: hans blod får komma över oss. Vi ska förstå det i linje med det som finns i tidigare i Matteus evangeliet, att den här spänningen markeras. Och vi vet ju också att det blev en brytning mellan det judiska folket och den kristna församlingen. Den brytningen hade ju inte ägt rum när det här hände. Men det kanske fanns tydliga tecken på att det skulle komma till en brytning. Och om vi tänker så att Matteus evangeliet slutredigerades, gjordes så att säga helt färdigt som en evangeliebok, kanske ganska sent, kanske till och med framåt mot 70-talet, så kanske den brytningen rent utav hade ägt rum. Och då ligger det här i linje med det. Men tyvärr så har ju de där orden i sådana fall övertolkats. Det här orden, hans blod får komma över oss och över våra barn, de har man lyft fram i den kristna traditionen, i den kristna spänningen emot det judiska folket, övertolkat och använt emot judarna själva. Det var därför som en biskop, Melito av Sardes ligger i nuvarande Turkiet, han var biskop där i slutet på 100-talet, och det finns en skrift bevarad utav honom, en predikan rättare sagt, en påskhomilia. Och i den påskhomilian som finns utgiven på svenska så står det: Gud har blivit mördad. Israels kung har dödats av en israelitisk hand. Förfärliga mord och så vidare. Och det är därifrån beskyllningen för att ha mördat Gud drabbar hela det judiska folket genom alla tider. Men det är alltså vad vi förstår en övertolkning, därför att det måste man väl säga, om det här står i vers 25, då gav allt folket till svar: hans blod får komma över oss och över våra barn. Om man därav drar slutsatsen att alla judar genom alla tider är skyldiga till att ha mördat Gud, då har man tagit i ordentligt i den tolkningen. Jag tror inte att det ska förstås på det sättet. Men det här var den gällande tolkningen i den kristna kyrkan ända fram till ganska nyligen. Jag brukar tala om andra världskriget som den stora vändpunkten. Alltså efter förintelsen och efter att Israel återuppstod, så har man fått upp ögonen för att så kan vi inte hålla på att tolka det här bibelstället. I andra Vatikankonciliet, alltså det stora romersk-katolska kyrkomötet, andra Vatikankonciliet hölls 1962 till 1965, så gjorde man upp med den här tolkningen. Men det är första gången man gör upp med den tolkningen. Det är först då, eller kanske till och med ännu senare, som ett resultat av den tolkningen 62 till 65, som Vatikanen har erkänt Israel som en egen stat och nation. Det har alltså skett väldigt sent. Men i ett av dokumenten för andra Vatikankonciliet så står det så här: hans blod må komma över oss och över våra barn, är ropet från en folkhop i Jerusalem. Den hade ingen rätt att tala för hela det judiska folket. Allvaret i Jesu dom över Jerusalem ger inget stöd eller bevis för att det egna judiska folket skulle ha någon kollektiv skuld för korsfästelsen. Det är alltså Andra Vatikankonciliet. Vi skulle kunna ta ett annat argument som jag hoppas bryter upp den här vantolkningen en gång för alla hos er som lyssnar till det här. Och det är ju naturligtvis den tolkningen att när Jesus Kristus lider försoningsdöden på Golgata kors, så gör han det för alla människor. Naturligtvis också för det judiska folket. Man kan inte tänka sig en tolkning som säger att alla är försonade med Gud utom judarna. Ni hör ni själva hur absurt det blir. Nåja, det är om detta. Den här folkhopen, den här pöben, den här gruppen som ropar korsfäst, de gjorde säkert det med gott samvete. Därför att det står i fjärde Mosebok kapitel 15 på följande sätt. Vers 30. Men den som begår något med upplyft hand, vare sig han är infödd eller främling, han hånar Herren och han ska utrotas ur sitt folk. Och så vidare. Han ska utrotas ur sitt folk. Det var ju så man inte bara anklagade Jesus, utan i den här vansinnesstunden förstod situationen. Han skulle helt enkelt avrättas och han skulle utanför stadsmurarna. Han skulle utrotas ur sitt folk. För så säger ju lagen. Så man ropade med gott samvete, därför att man gjorde det till och med under en sån from mask, så att, eller sånt fromt, på ett sånt fromt sätt, så att man gjorde det genom att uppfylla, man uppfyllde lagen helt enkelt genom att ropa de här orden. Det finns en annan sak som vi ska tänka på. Vi kanske måste sluta med det, ser jag. Och det är återigen det här med att Jesus har kommit för att uppfylla lagen. När vi säger att Jesus har kommit för att uppfylla lagen, då tänker vi oftast på lagen i positiv mening. Det vill säga att Jesus, han gjorde allting som lagen kräver. Och därför så uppfyllde han lagen. Han bröt inte lagen på något sätt. Han fullbordade lagen. Men lagen, vet du, har två sidor. En positiv sida och en negativ sida. Lagens negativa uppgift, vilken är det? Jo, det är att bestraffa lagöverträdarna. För i lagen så står det ju vilka straff man ska få när man bryter lagen. Och också denna straffutmätning, lagens negativa sida, skulle ju också uppfyllas. Det är det Jesus gör när han blir en syndare på Golgata kors. Då uppfyller han lagens straffdomar. Han betalar priset. Han blir en skyldig. Och då inträffar det fantastiska Paulus skriver om i Galaterbrevet. Jag får nästan läsa den versen också, även om det går mot slutet här nu. 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han i vårt ställe tog på sig förbannelsen. Ajajaj då, det var inte det jag tänkte på. Det ska stå här att man ska uppfylla allt i lagen. Jo, i vers 10. Det står nämligen skrivet: förbannade var en som inte förblir vid allt det som är skrivet i lagens bok och fullgör det. Men i allt i lagens bok, och att fullgöra allt i lagens bok, det är ju också att fullgöra den negativa sidan, bestraffningarna. Och då inträffar det paradoxala att vem skulle kunna uppfylla lagen helt och fullt? Teoretiskt kunde man tänka sig att vem som helst kunde fullborda lagen. Men vem kan uppfylla lagen när det gäller straffdomarna? Jo, bara den som är oskyldig. Därför att om det är den skyldige, då är det ju inte någon uppfyllelse. Då är det ju bara en konsekvens av ens överträdelser. Då sker ju någonting naturligt. Då utövar ju lagen sitt herravälde. Bestraffar ju lagen. Men om det är en oskyldig som uppfyller lagens negativa sida, som dör, då töms lagen på sin kraft. Då är lagen uppfylld i det här fallet både positivt. Jesus gjorde allt positivt. Men han uppfyllde också som oskyldig allt det negativa. Och lagen är tömd på sin kraft. Lagen är fullbordad helt och fullt. Så tänkte sig Paulus. Och det får vi anledning att återkomma till när vi kommer mera in på Paulus. Låt oss be. Herre, tack för att du har fullbordat lagen i både det goda och det onda. Herre, tack för allt det som du har gjort för oss. Herre, jag förstår att det var bara du som kunde göra det. Du som är rättfärdig. Du som ger ditt liv oskyldig för oss. Du har verkligen fullbordat allt. Allt in till döden på korset. Tack för att din död är fullbordandet. Tack för att lagen inte har någon makt över oss när vi är i dig. Herre, tack för att vi inte behöver vara rädda för att inte räcka till och inte ängsliga för straff eller för domen. För du har fullbordat allt. Tack Herre för att du har friköpt oss. Upptagit oss redan här i tiden till dina barn. Herre, vi lovar dig så länge vi lever och sen också i evigheten. Amen.
Bengt Johansson efter bibelförklaring med Håkan Sundliden. Del 75 var det vi hörde. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan, Radio MF, och vi får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Ha en välsignad vecka.
Gud förut.